Bakgrunden är ju så här, alltså jag har ju predikat om hur profeten Samuel blir kallad av Gud. Hans mamma var barnlös och så föddes han som ett mirakel. Och så väljer Gud ut honom för att bli en profet i Israel och rädd. Och nu har han börjat växa upp. Och i Israel så förekommer det bråk mellan israeliterna och filisterna. Det har ni säkert hört många gånger om. Ni vet ju att Goliat är en filisté till exempel. Det kommer komma så småningom om några kapitel. Men nu än så länge så ja, det är bråk fram och tillbaks. Och det är filisterna som har övertaget. De har bättre krigsutrustning. Och det, ni ser en bild på dem här bakom. Det är liksom modern, för den tiden, modern krigsutrustning mot liksom israelitiska bondekrigare i princip. Så det är ojämnt. I ett av de här krigen då, det går inte så bra för Israel, så de bestämmer sig för att vi hämtar arken. Ni vet, Herrens ark. Ni som har sett Indiana Jones, ni vet vad arken är för någonting, hur den såg ut. Det var en kista förgylld med guld där man hade lagt budorden i. Och många folk runt omkring Israel, de hade ju sina egna gudar. Och sen ut i strid så bar man ofta med sig symboler för sina gudar. Och då tänker israeliterna att vi är samma sak. Vi måste få Gud med oss i kriget. Så vi hämtar arken och tar med oss den. Nu, då kan vi inte förlora. Så tänker de. Det som tyvärr händer då för Israel, det är att de förlorar kriget och de förlorar arken. Filisterna besegrar Israel och tar arken. För den med sig till sitt landområde. Och för filisterna blir det här ett stort problem. För att arken gör så att de får sjukdomar, de dör. Och deras gudastatyer faller när de står i den stad där den här statyn fanns. Liksom. Så hela liksom, ja, filisterna, de flyttar runt arken liksom, för att den bara ställer till bekymmer för dem. Och till slut så inser de att vi kan inte ha den här kvar. Det är något med den här arken. Det är något med Israels gud. Liksom. Så de ger tillbaka den helt enkelt till Israel. Det är ungefär där vi kommer in i texten. Vi ska läsa nu. Första Samuelsboken, kapitel 7, vers 2. Om du har en bibel med dig så bläddra jättegärna fram. Kan du hänga med i texten? Så läser jag. Från den dag då arken fick sin plats i Kirjat Jearim gick en lång tid, 20 år. Hela Israels hus suckade efter Herren. Men Samuel sa till alla israeliterna: om ni av hela ert hjärta vill vända om till Herren, så skaffa bort ifrån er de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till Herren och tjäna endast honom, så ska han rädda er från filisternas hand. Då skaffade Israels barn bort balerna och astarterna och tjänade endast Herren. Sen sa Samuel: samla hela Israel till Mispa, så ska jag be till Herren för er. Då samlades de i Mispa och öste upp vatten och hällde ut det inför Herren och fastade den dagen och sa: vi har syndat mot Herren. Och Samuel dömde Israels barn i Mispa. Okej. Under 20 år så befinner sig den här arken i Kirjat Jearim. Och varför togs den inte till dess rätta plats i Silo, kan man undra. Förmodligen var den staden förstörd. Men okej, den är 20 år där. Vad händer under tiden? Vad händer under den här långa perioden? Jo, israeliterna suckar efter Herren. Och jag föreställer mig här nu att Samuel, det står ju att han går till rätta här med Israel och säger hur han ska göra. Men jag föreställer mig att han vandrade runt i Israel under de här 20 åren och försökte berätta för dem, liksom, predikade för folket: vänd om. Ni har gjort fel. Det är dags för er att göra er av med avgudarna och gå till rätta med Gud. Omvänd er. Det är en ung Samuel liksom, som under 20 år och går runt och predikar. Liksom. Och då får vi tänka att Israel är lika stort som Småland. Och ibland så längtar vi efter väckelse liksom. Här fick Samuel predika omvändelse i 20 år i ett pyttelitet område så, lika stort som Småland bara. Det tog tid, verkligen. Folket var hårt. Men grejen med felet som Israel hade gjort, det var att de var mer intresserade av Guds ark än Gud själv. När de drog ut i strid mot filisterna, då ville de ha med sig Guds ark. Men vad är det inte bättre att ha med sig Gud? Och det var ju det de egentligen ville liksom. Men de hade fastnat vid ett problem som människor ibland hamnar i. Att man låser sig vid symboler, ritualer, ceremonier. Och tror att det är det som är nyckeln till att få Guds välsignelse. Att om vi gör de här grejerna, då är Gud med oss. Istället för att vända sig till Gud direkt. Det är det som är problemet för israeliterna. Gud välsignar inte bara för att man har med sig arken. Och där kan man ibland så här, nu har ju inte vi kanske det problemet alltid, men ibland kan det vara så att man har ett kors, då är man kristen. Eller om man går till kyrkan, så är man kristen. Eller om man, ja, olika saker. Det är inte det som gör dig till kristen. Det är det som är en av lärdomarna i den här texten. Det är din relation med Gud som gör dig till kristen. Inte de här sakerna som man försöker göra. Om ni förstår vad jag menar. Och sen tycker jag det är intressant att Samuel, han säger så här att om ni av hela ert hjärta vill vända om till Herren, så gör det då av med de främmande gudarna. Först skulle israeliterna vända om i sitt hjärta. Där skulle det börja. Men sen skulle det också leda till någonting. Att man gör av med det som har varit fel. Visst låter det här bekant? Känner igen det här från Jesus undervisning liksom. Det är viktigt att komma ihåg att om man omvänder sig bara i hjärtat, så att det bara stannar där, då har det ju inte egentligen, då har det ju inte hänt någonting i ditt liv. Och om man tänker tvärtom, att du bara gör en massa saker, förändrar en massa saker i ditt liv, men i ditt hjärta så har du inte ändrat dig. Har du verkligen omvänt dig då? Det är en fråga man måste utmana sig själv med ibland. Här skulle man också kunna jämföra med Nya Testamentets tro och dop. När man blir frälst, när man blir troende, det är någonting som händer i hjärtat. Man tar emot Jesus och man börjar tro. Men det får också konsekvenser sen för ditt liv. Att man döper sig, man slutar synda. Och man slutar göra det och det och det. Som vi hörde från vittnesbördet idag. Det får konsekvenser när man blir troende. Det är viktigt. För annars visar det ju att du kanske egentligen inte alls trodde. Liksom. Du hade inte omvänt dig i ditt hjärta. Här är ju någonting jag själv har varit med om personligen. Mitt eget vittnesbörd är ju att jag omvände mig när jag var 18 år. Jag levde ju som en helt vanlig tonåring i Linköping. Var visserligen troende i hjärtat om någon frågade liksom. Ja, okej, jag är kristen ifall någon frågar mig. Men jag skulle aldrig själv liksom öppet visa att jag var troende på något sätt liksom. Men så en dag då, har jag berättat många gånger då, så ja, jag omvänder mig i alla fall. Jag får möta Gud och ge mitt liv till honom. Och det fick konsekvenser i mitt liv. Jag gjorde mig av med många grejer. Det är framförallt två saker som jag tycker är lite lustigt. Så där, att varför just det drabbade mig. Men jag fick syndanöd över en viss grej. Det är en sån larvig grej liksom. Jag hade, på den tiden så brände man mycket CD-skivor. Kopierade. Och det bara slog mig. Nej, men det här är ju fel ju. Det här är ju stöld. Så jag gick och slängde alla dem liksom. Det är ju en jättebanal grej liksom. Men det vill jag ändå bara visa att alltså, när man omvänder sig så får det konkreta konsekvenser i livet. Jag kommer ihåg en annan gång. Jag körde bilen och körde väldigt mycket för fort. Och så bara inser jag helt plötsligt hur, vad håller jag på med liksom? Här kör jag för fort och är olaglig och håller på liksom. Och bestämmer mig där och då liksom. Nej, Christian, nu får du skärpa dig. Jag ska köra lagligt liksom. Man ska inte som kristen bete sig hur som helst liksom. Och det är banala små grejer. Och jag har andra större grejer givetvis. Men det lämpar sig inte alltid att ta upp liksom, på så här. Men det är små grejer som ändå visar att när jag hade omvänt mitt hjärta så visade det sig. Även om det var små grejer liksom, så händer det någonting när man omvänder sig. Och det är viktigt att komma ihåg. Och varje person som omvänder sig måste ju gå igenom sitt liv och fundera liksom. Vad har jag i mitt liv som jag behöver göra upp med? Och det finns ofta många grejer. Och ofta är det så att man under livets gång ständigt får gå igenom sitt liv. För det dyker upp nya saker som man måste ta itu med. Det visar sig att man kanske inte hade tänkt på det. Att det faktiskt är synd. Det är faktiskt fel det jag gjort. Liksom. Och för att ge er en hjälp så tänkte jag lyfta fram tre ord som kan vara bra att tänka på. För att en del saker i ens liv är ogudaktiga. En del saker är neutrala. Och en del saker är rättfärdiga. Så brukar jag tänka. Och när du går igenom ditt liv, de saker som är ogudaktiga behöver du ju givetvis sluta med. Sen finns det som är neutralt, liksom, att det spelar liksom ingen roll. Om du vill sluta med det eller inte, det är liksom upp till dig. Det spelar ingen roll egentligen. Och så finns det som är rättfärdigt, det ska du fortsätta med givetvis. Och för att ta ett exempel. Midsommar. Det är en sån sak som jag tycker att man som kristen behöver åtminstone gå igenom i sitt huvud. Finns det någonting i detta som jag behöver omvända mig ifrån eller sluta med? Och så går man igenom de här tre punkterna då. Okej, ogudaktigt. Finns det något ogudaktigt i en midsommarhögtid? Det kan det faktiskt finnas. Vi vet till exempel att, vad jag förstår i alla fall, så är midsommarstången en ogudaktig symbol. Okej, men det är ju inte så bra som kristen. Okej, det kanske inte borde dansa kring den liksom. Eller åtminstone, vet jag många andra kristna har gjort, man gör om det till ett kors. Och då kan man finna, men då kanske det blir bättre. Men varför sitter då ringarna kvar? Och så vidare. Ja, man kan åtminstone fundera på saken. Är det här verkligen, så härstammar det här från något ogudaktigt, så kanske man ska fundera, ska jag göra detta liksom? Eller ska man göra om det på något sätt så att det passar så det blir mer neutralt? Det är en väg att gå möjligtvis. Men åtminstone fundera på saken. Och sen har vi då nummer två, neutralt. Är det fel att fira midsommar? Att fira att det är sommar? Givetvis inte. Det är ju neutralt. Det är väl inget fel på att äta middag med folk och ha trevligt. Även om det inte står i Bibeln att vi ska göra det. Det är inget fel. Så det är fullständigt neutralt. Helt okej att fira midsommar i sig. Och sen då rättfärdigt. Finns det något rättfärdigt i det? Nej, men det kanske kan bli. Om vi passar på att bjuda folk som inte har så mycket pengar på god mat. Då gör vi en god gärning. Och så här kan man tänka liksom, de här tre stegen liksom. Finns det något ogudaktigt i min tradition, i det jag har levt i tidigare? Gör det då av med det om du kommer fram till att det är ogudaktigt. Här vill inte jag döma någon på något sätt, men ändå bara lyfta fram att det är värt att gå igenom sitt liv och fundera. Det som är neutralt, gör vad du vill. Det som är rättfärdigt, fortsätt med det. Jag hoppas jag inte får alla efter mig nu här bara för att jag tog upp det här med midsommar. Det tror jag inte, va? Om vi återvänder till Israel och filisterna. Det som Samuel försöker upplysa israeliterna om, att det är inte filisterna som är ert bekymmer. Filisterna är inte eran fiende på det sättet. Det som är ert problem, det är ert eget hjärta. Det är där det är fel. Ingen fiende är stor nog för er att besegra när ni har det rätt ställt med Gud. Och så säger Samuel till israeliterna: tjäna endast honom. För det var nämligen så här att israeliterna, det var inte så att de hade slutat tillbe Gud. De fortsatte med det. Men det de gjorde var att lägga till fler gudar. Ni vet ju att många folk runt omkring Israel, de hade ju mängder med gudar, en för varje grej. Och Baal till exempel, han var väderguden. Så han bad man till för att få bra skörd. Bra väder, viktigt i Israel. Astarte, som jag också nämnde, det var fruktbarhetsgudinnan. Henne bad man till för att få barn, hitta kärleken och sådär. Och det var som att israeliterna hade liksom lagt till de här gudarna. Och så ber vi till den när vi har det behovet och den när vi har det behovet. Och Gud, ja, han ber vi väl till ibland då, liksom, ungefär så. Och det accepterar inte Gud. Han vill inte ha konkurrens. Det får bara finnas en Gud. Och det är Gud. Det försöker Gud säga, Samuel nu säga till israeliterna. Gör er av med alla de där. Och jag tycker det är intressant att det var just de här två gudarna som de hade problem med. Känner vi igen det här nämligen? Att få god skörd innebär god inkomst. Att ha ett gott och rikt liv. Det bad de till den guden om. Och att få ett bra kärleksliv, få en fin familj, det bad de om till den andra guden. Visst är det någonting som vi fortfarande upphöjer till skyarna. Att ha rikedom och att ha en fin familj eller hitta den rätta. Jag säger inte att det är fel med de här två sakerna. Men vart ber du om detta liksom? Till vem vänder du dig för att hitta det här? Det är det jag vill lyfta fram. Att vi har fortfarande samma längtan idag efter de här två sakerna. Och om vi ska lyssna på Samuel så ska vi vända oss till Gud för att få det här. Inte till andra världsliga ting. Det är viktigt. Och det är häpnadsväckande att se att israeliterna faktiskt går med på det här som Samuel säger. De omvänder sig på riktigt. Och sen så samlas då hela Israel i Mispa, en stad utanför Jerusalem ungefär. För det är viktigt att de samlas för att be. Och det här tycker jag är häftigt, för att det är viktigt att inte enbart sluta göra fel. Man måste också börja göra rätt. Och det är någonting som Samuel nu leder hela nationen till att göra. Nu vänder vi oss bort från avgudarna och så samlas vi tillsammans till ett enda stort, jättestort bönemöte och ber tillsammans. Det låter väl bra liksom. Och så står det att de öste upp vatten och hällde ut det så här. Vet ni vad det symboliserar? Det symboliserade att israeliterna, de hällde ut sig själva inför Gud på något sätt. De ville visa Gud hur tomma de är. Att de utgjuter sig själva liksom inför Gud och visar att vi ger verkligen upp allting nu. Vi ångrar oss. Förlåt liksom. Stark symbolik där. Ska vi då kika hur det går i nästa vers, bibelversar? Första Samuelsboken kapitel 7 och vers 7. När filisterna hörde att Israels barn hade samlats i Mispa, drog filisternas furstar upp mot Israel. Israeliterna fick höra detta och blev förskräckta för de filisterna. Israels barn sa till Samuel: Upphör inte att ropa till Herren, vår Gud, för oss, så att han räddar oss från filisternas hand. Då tog Samuel ett dilam och offrade det som ett helt brännoffer åt Herren. Samuel ropade till Herren för Israel, och Herren bönhörde honom. Medan Samuel offrade brännoffret ryckte filisterna fram till strid mot Israel. Men Herren lät ett starkt åskväder dundra över filisterna på den dagen och förvirrade dem, och de blev slagna av Israel. Ja, här får alltså, det här tycker jag nästan är taskigt. Nu får filisterna höra att hela Israel har samlats till ett stort bönemöte och ångrar sig och sin synd liksom. Och det verkar som att filisterna, de ser det här som ett svaghetstecken. Ja, nu passar vi på. Nu är hela folket där och på sina knän och ber till Gud liksom. Nu tar vi dem liksom. Problemet är att det är inte ett svaghetstecken att Guds folk omvänder sig och ber till Gud. Tvärtom. Det skulle vara betydligt lättare för filisterna att besegra ett starkt militärt Israel utan Gud än ett svagt Israel med Gud. Tyvärr hade inte ens Israel förstått det här. De blir livrädda när de får höra att filisterna är på gång att anfalla. Jag kan nästan tänka mig att de ser filisterna börja närma sig. För det står att medan Samuel höll på med brännoffret så kom de liksom. Så det börjar bli akut för Israel. De är livrädda att nu är det kört liksom. Och det här är en väldigt viktig poäng och lärdom för oss. Att när vi är svaga, det är då vi är starka. När vi liksom har insett vår egen synd och verkligen inser att vi måste gå på våra knän och be till Gud och be om förlåtelse, då är vi starka. Då finns det ingen fiende som kan besegra oss. Och här får vi se det liksom i på riktigt, om vi lever oss in i den här texten nu liksom. Och så vill jag också lyfta fram att låt det inte komma som en överraskning att när du är på väg att göra det rätt med Gud, då kommer djävulen och attackerar. Då passar han på. Låt inte det komma som en överraskning. Här får vi se det, hur filisterna attackerar Israel när de faktiskt gör det som är rätt. Var beredd på det. När du lever fel, då vill inte djävulen attackera dig. Varför skulle han göra det? Du är precis där han vill att du ska vara. Men när du börjar omvända dig, när du gör saker rätt, ställer saker till rätta, då attackerar han. Men i alla fall, förra gången det var strid med filisterna, då tog de med sig arken. Då förlorar de. Nu när det är strid mot filisterna igen, vad gör Israel? Jo, de ber till Gud. De vänder sig direkt till Gud. Och då välsignar Gud Israel. Det är nyckeln till att förstå den här texten, det här kapitlet. Och sen tycker jag att det här är så spännande. Medan då i filisterna håller på att börja anfalla, då offrar Samuel ett lamm. Och det här tycker jag är häftigt, för att känner vi igen det här från Nya Testamentet? Symboliken. Innan striden, innan Israel ska kunna vinna över filisterna, över sin fiende, då måste ett offerlamm offras. På samma sätt är det med oss. Innan vi kan närma oss Gud och gå in i seger, så måste vi få förlåtelse av vårt offerlamm, Jesus. Våra synder måste försonas innan vi kan närma oss Gud. Och innan Israel kan få välsignelse av Gud, så offras ett lamm. Sen kan de gå in i segern. Sen tycker jag också det är häftigt att Gud besegrar filisterna med vädret. Kommer ni ihåg att jag sa att Baal var väderguden? som israeliterna tidigare hade bett till. Nu när de vänder sig till Gud på riktigt, då visar han vem det är som egentligen har makt över vädret. Det är inte Baal, det är Gud. Så han liksom med glimten i ögat nästan liksom visade israeliterna hur fel de har haft hela tiden. Då borde han vänt sig till han med en gång liksom. Han kan ge gott väder. Och så är det också intressant att så här i avslutningen, det var Gud som gav segern till Israel, men det var israeliterna som fick utföra det. Men utan Gud så hade Israel aldrig vunnit. Så det måste vi komma ihåg, att när vi gör någonting bra för Gud, när vi har seger, om man får använda det uttrycket, i vår församling eller någonting sånt, i våra liv, det är vi som får utföra det. Vi måste komma ihåg att utan Gud skulle vi aldrig ha fått segern. Så vi måste komma ihåg att vara tacksamma. Att utan Gud hade det här aldrig varit möjligt. Och sen efter, och nu ska jag avsluta här. Efter segern så står det, om ni läser vidare i texten, att Samuel reste upp en sten och så gav han stenen namnet Ebenezer. Känner ni igen Ebenezer? Vi har en grannförsamling i Söråker som heter Ebenezer. Och så säger han att ända till denna stund har Herren hjälpt oss. Ebenezer betyder hjälpstenen. En sten, en hjälpsten. Konstigt. Det betyder Ebenezer. Och här visar Samuel hur man ska förhålla sig till ritualer eller symboler för någonting. Här sätter han upp en sten som påminnelse om vad Gud har gjort. Det är inte så att de ska bära med sig den där stenen sen för att kunna vinna nästa seger. Utan det är en symbol för någonting. Det är okej att ha. Men tro inte att symbolen i sig självt ger någon seger. Det är som att Samuel försöker berätta det här för folket. Så här hanterar man symboler. Inte som ni gjorde med arken. Och den här hjälpstenen då symboliserar att hittills har Gud hjälpt oss. Med andra ord, han kommer fortsätta göra det. Och det ska vi komma ihåg i våra liv. Hittills har Gud hjälpt oss. När vi tittar tillbaka i våra liv, Gud har hjälpt oss. Kom ihåg alla grejer Gud har gjort för dig. Och så tittar du in i framtiden. Gud kommer fortsätta hjälpa dig. Och låt det bli en påminnelse liksom.